Från ett sommarvarmt Stockholm säger vi hej och välkomna till det tredje avsnittet utav Crispy-podden. Henrik Larsson heter jag och jag har August Sundberg igen vid min sida.
Tack! Den här gången blev jag... Var det du som introducerade mig? Skönt. Slapp jag göra det själv?
Ja, jag har brustit rejält i introduktionerna förut, så att jag tänkte att jag skulle bli mycket bättre på det nu. Det har jag verkligen funderat på inför den här podden. Och därför så förtjänar också vår gäst för veckan en betydligt svulstigare introduktion än vad Björn fick förra veckan. Mm. Det handlar om vår vän och kollega Jimmy Evertsson. Mm.
Stort tack, kul att vara här.
Välkommen. Mm.
Tack ska du ha.
Hur är läget?
Jo, det är stabilt. Lite smånervöst var debut här. Som en kattunge som kastas ut mitt i havet bland de stora fiskarna. Va? Jag vet, man kan inte riktigt simma. Man plaskar runt och gör sitt bästa.
Ja, jag tror att du är ytterst simkunnig. Det här kommer nog gå jättebra. Vi kan väl börja lite grann med och titta på ett event som ägde rum förra veckan. Nämligen British Open i golf. Mm. Vad har vi för golfrelation?
Så lite som möjligt skulle jag säga. Det är väl när man tvingas till det. Jag satt ju och kikade på det. Ja. Men jag antar att du har något mer specifikt du vill peka på i just British Open mer än...
Ja,
fina slag.
Ja, jag är inte så här super golfinbiten själv heller egentligen. Jag brukar bli inspirerad när det är de här stora tävlingarna. Då brukar jag plocka fram ett gammalt Tiger Woods lir mitt tv-spel. Men det här är ju någonting som går lite utanpå det, nämligen själva vinnarpokalen. The Claret Jug heter det, tror jag. Eller Claret Jug.
Vem är Claret?
Jag vet inte.
Nu ställde jag det. Jag märkte direkt att jag skulle ställa
det. Det här jag skulle ha kunnat innan jag tog upp det.
Precis, vi tog... Kan du googla vem var Claret?
Jimmy Blix googlar.
Ja, men kan det vara så att Claret var, det är väl lite som vanligt, var han som designade pokalen?
Ja, som Stanley Cup. Det var ju Lord Stanley som donerade den till någon liga 1880-talet i Kanada.
Oj, det var mer än vad jag visste.
Ja, den är från 1893 tror jag.
Oj.
Ja, sidospår. Men mannen som vann den här lilla pokalen, den är väldigt liten. Det var ju Rory McIlroy. Och han firade med att dricka Jäger ur pokalen. Vilket är...
Det är väl, som egentligen, det måste jag väl också tillägga, att det var lite ett svar på fjolårsvinnaren som Phil Mickelson, tack. Som drack svindyrt vin i samma mugg.
Ja. 40 000 dollars vin.
Ja, jag skulle nog med något sånt om jag skulle råka snubbla in och vinna en golftävling. Då skulle jag lite av svinigt vin än... Jägermajs skulle vara det sista jag stoppade in.
Det är jävligt långt in på natten som jägern kommer fram.
Jävligt långt.
Alltså, jag tänker mig, hur stor är den här, liksom? Vad kan det vara? Det är en bra jäger om man ska dricka.
Jag har en bild på den här. Så det går ju åt bra många flaskor om du ska...
Ja, den där, det är nog en 2-3 flaskor jäger.
Ja, man hade ett väldigt stort sällskap som man firade med. Bland annat stod hans morsa och höll i pokalen när hans polare hällde upp. Jag skulle inte vilja min mamma med mig om jag ska sitta och halsa jäger.
Nej. Någonting som hade varit om man hade gjort en sån här omvänd ubåt. Att han hade släppt ner ett glas öl i den. Istället för den sevanliga varianten.
Jag har aldrig druckit ubåt. Inte ens när man har varit i fjällen. Du känns som en person som har druckit ubåt.
Ja, jag har faktiskt inte druckit det. Jag borde ha gjort det. Ja. Jag känner det att... eller så kanske jag har det. Jag har dock druckit... också någon sån här en engelsk variant på det som egentligen bara är Red Bull och Jäger, men du släpper ner en Jägershot i ett glas med Red Bull. Och tydligen enligt engelsmännen så är det liksom godis.
Hej var det går.
Ja.
Vad blir det för skillnad då mot att du blandar i dem samtidigt?
Nej, ingenting.
Nej. Det bara känns roligt.
Nej, men jag tror att det är mer att jägen kommer som en shot i det hela. Roligare än så är det inte.
Men vi snundade ju lite grann där vid Stanley Cup. Det finns ju hur många historier som helst kring hur den har behandlats och vad som har druckits ur den. Champagne är väl det vanliga. Mm. Var det Anse Kåpetar som lät sin hund käka ur den? eller dricka ur, eller om det var Marjan Gaborik?
Ja. Jag såg för några veckor sedan kom upp någon spelare som jag, någon, bara en i laget kille som löp att de hade i sig 14 kulor glass i den.
Underbart.
Ja, Och så såg man skedar från olika håll som stod åt. Jag såg någonting även som jag tillägger, det är att det var många som hade tappat skedar bredvid.
Ja, okej. Okay. Ja. Men det finns ju 100 olika stories kring vad de har gjort med pokalen efter seger. Det var ju typ någon gång så här, typ 40-talet eller någonting, så hade det varit någon Montreal Canadiens upplaga som hade blivit aspackade och någon hade fått för sig att han kunde kasta bucklan över en kanal. Men den hade liksom landat på isen halvväg, så den hade ingen vågat gå ut och hämta den. Så den hade fått ligga kvar där tills isen var tjock nog och hade de gått och brutit loss den.
Så någon har stått och vaktat hela tiden då?
Jag vet inte. Den hade väl inte riktigt samma dignitet på den tiden. Nej. Som den har idag kanske.
Det är fortfarande en stor silvergrej.
Ja, det är, men den växer ju för varje år. Ja. Alltså, snart kommer de inte kunna lyfta den där över huvudet. Nej. För den börjar bli så jävla stor.
Börja träna mer. Mer överkropp.
Ja, men jag tänker liksom mest alltså själva längden och bredden på den. För att den blir ju liksom högre hela tiden.
Du kan liksom, då bygger man på den?
Ja, de bygger på den hela tiden med, liksom, med nya våningar.
Vad fan.
Från början så var den ju liksom bara som en silverskål. Mm. Och nu är den ju, jag vet inte hur många våningar den har, men det är ju ett tiotal.
Ja.
Måste det vara. För de har ju delat ut den där sedan 1890-talet. Helt sjukt.
Ja, intressant.
Ja.
Jag måste alltså sidospå på pokaler igen. Någonting som jag tänkte på nu i våras när Madrid vann Copa del Rey.
Mm.
Så fick faktiskt Ramos chansen igen att hålla i pokalen.
Mm.
För senast han vann för 3 år sedan.
Då gick det mindre bra.
Så gick det mindre bra när han tappade den under bussen.
Mm.
Och den gick i, jag tror det var 10 eller 14 delar.
Väldigt roligt.
Det var i alla fall så att alla fick en varsin del utom Ramos själv.
Det var ju bara några veckor efter det, att Ramos hade tappat den. Så gjorde ju Martin Stekelenburg, som också är målvakt. Så borde ändå kunna ha lite bollkontroll med händerna. Som gjorde samma sak.
Från bussen?
Ja.
Ja.
När Maria Sharapova vann US Open för typ 2007 eller 2008 tror jag. Den är ju som en klassisk buckla, men det är ett lock på.
Mm.
Hon trodde att det satt fast och flängde runt med den där, tappade den och slog i huvudet. Fick förklara sig på Letterman där någon dag senare. Också väldigt roligt.
Men ska vi knyta tillbaka. Vad hade du druckit om du hade vunnit The Claret Mug?
Absolut inte Jägermeister. Vad hade jag stoppat i mig? Jag vet inte. Champagne känns så tråkigt.
Lite
nu sätter jag mig lite på plats. Klischigt. Jag har inte hunnit fundera på det. Nej, inverterad ubåt.
Inverterad ubåt.
I mig lite öl i alla fall.
Ja. Jag vet inte fan, jag hade gjort liksom någonting svenskt.
Svenskt?
Alltså typ flädersaft.
Eller hallandsfläder.
Ja. Massa små snapsar står här.
Ja!
Den kanske.
Det är ju...
Häxblandning, det är väl det svenska som
jag tog det som fanns hemma. Och så liksom ritar man streck på dem.
Nej, det svenska som finns att dricka en sån pokal, det är så här Foot of Africa, lådvin. Mm. Som ingen egentligen tycker om, men som alla har hemma.
Det är så lätt att dricka.
Ja, det är så lättdrucket det. Hej vad det går.
har du något speciellt du hade hällt i dig?
Jag hade nog gått lite grann åt Mickelson-hållet och valt något så här fint italienskt rödvin ifrån Puglia-regionen. Men det låter så jävla pretentiöst.
Och jag höll på precis innan du sa det, jag på att säga, men det är ju lite du.
det är väl lite jag då kanske. Eller ja, nej, men jag säger nog det ändå, tror jag.
Jag tycker själv jag ska vara så oväntad. Jag tänkte att jag hade fått för mycket press på vad jag skulle hälla in. Så jag hade inte kunnat vunnit tävlingen. Jag hade slagit bort mig på sista hålet, för jag vet inte vad jag skulle dricka i munken.
Vill inte hålla i bucklan. Ja, googla The Claret Jug, googla Stanley Cup och gå in på alkoholprofilen.se. Ska vi gå vidare?
Ja.
Inte en podd utan att jag i alla fall vill beröra ämnet tennis. Men det här är ganska intressant. Det här gäller en journalist vid namn Neil Harmon som jobbar på ansedda The Times i England. Det finns ju väldigt mycket skräp i tidningsväg i Storbritannien, som vi alla vet.
Alldeles för mycket.
Alla vi som jobbar med Silly Season, framförallt du Jimmy.
Ja, det är en mardröm. Ständig mardröm.
The Sun, Daily Star, ja. Daily Mail. Det finns mycket skräp. Men The Times är en fin tidning. Det är en riktigt ansedd tidning. Och där jobbar då alltså Neil Harmon som är hej och hallå och tjena med både Roger Federer och Rafael Nadal. Och han har ju haft i uppdrag varje år att skriva en guidebok till Wimbledon. Och det har han gjort, men han har inte gjort det på egen hand så att säga, utan han har kopierat och plagierat texter ifrån andra journalister utan att hänvisa överhuvudtaget till deras arbete. Han har alltså tagit stycken och halva texter i stort sett och bara klistrat in och kallat det sitt eget.
Som en högstadieuppsats.
Yes. Mm. Och han blev avslöjad av två andra journalister, Ben Rothenberg och John Wertheim, som han hade kopierat från. Och det här handlar alltså om inte mindre än 52 olika grejer som han ska ha kopierat.
Det är ju alltså så här, om man kan, hur ska man kunna relatera till det här? Ni två som är väldigt ordentliga journalister. Jag själv kallar mig inte så pass mycket journalist som er. Men om man ska förklara det för de som lyssnar, att det här är ju ren och skär stöld.
Ja, det är ju måste man säga, när man håller på med det vi gör. Alltså det finns ju att göra så utan att antingen betala för det, eller utan att, som vi säger, credda, alltså hänvisa till att det är någon annan som har skrivit det. Att göra så, det är bland det fulaste man kan göra. Och det här är alltså en man som är den mest ansedda tennisskribenten i världen.
Men hur tror han skulle komma undan med det?
Ja, det är det som är så konstigt, att för det är så otroligt naivt liksom. Hade det varit från ett språk till ett annat? Ja,
exakt.
Eller hade det här skett för 25 år sedan liksom, innan, när internet var i sin linda liksom? Mm. Ja, då hade man kanske fattat att han försökte sig på det, men alltså, jag vet inte, han måste ju ha insett att det här skulle komma upp förr eller senare. Det är anmärkningsvärt att han försöker.
Om man nu
är
så ansedd överhuvudtaget, han måste ju kunna saker. Vad är hans anledning till att han börjar söka på andra texter istället? Han kan ju skriva själv. Det är ju,
ja, man blir lite rädd att det kanske liksom är att det ligger något riktigt mörkt bakom. Liksom, att han har något, jag vet inte, att han gör något destruktivt som gör att han inte kan...
Spelsyndikat.
Ja, eller liksom något missbruk eller något sånt där. Mm. Men han är så här väldigt, väldigt brittisk korrekt snubbe liksom, som skriver långa texter och är jävligt vass liksom.
Men det är alltså ungefär som att man skulle göra en greatest hits, att jag skulle göra en greatest hits skiva och ta in alla andras låtar,
ja,
och påstå att det är mina.
Ja. Han är alltså tennisvärldens Milli Vanilli. Nu. Jag inser att det inte är så många som känner till honom där ute.
Han är tennisvärldens Per Gessle.
Ja.
Nu är du hård.
Nu är du tuff, tycker jag.
Ja.
Han har väl skrivit mycket själv.
Trampar jag på fötter.
Men det blir liksom, alltså, ett ganska uppenbart fall from grace. Han är ju jävligt hårt ansatt nu av förståeliga skäl och kanske rökt. Liksom.
Har han kommit någon förklaring om varför?
Nej. Han har bett om ursäkt och sagt att han gjort ett misstag och hoppas att...
Bara råkar kopiera 52 texter.
52 misstag. Mm. Det blir mycket tennisskämt liksom, så unforced errors liksom.
Kul.
Ja, jätteroligt. Mm. Så att jag personligen tycker att det är deppigt, för att jag gillar honom och liksom
men då har du 52 andra skribenter som du tycker om då.
Ja, precis. Nej, men jag får hitta någon annan och följa och läsa
och kopiera själv.
Ja, precis. Det är lättare.
Ja.
Det är inte lika lätt att bli påkommen. Mm. Men tråkigt. Så att säga. Ja. Jag vet inte, har vi sett något liknande fall på svensk mark? Något sådär uppenbart. Det brukar handla mest om musik. När man gör.
Ja, sen ser man ju folk som skriver artiklar som ofta översätter från andra språk. Att de kanske är lite slarviga med creddandet. Vilket man inte ska vara.
Mm.
Men det är inte några sådana, absolut inte på den skalan.
Nej, men det vore kul om man gick ut och sa att liksom att efterapning är den finaste formen av flattery liksom.
Ja, alla gör det ändå.
Ja, alla gör det. Ja, nej, jag kan inte komma på någonting så rent ut. Men det är väl som jag har sagt förut, att vi svenskar är ju för bra. Vi är så fina och rena hela tiden.
Det var vi inne på förra veckan när vi pratade doping.
Ja.
Mm. Att vi ska vara så jävla duktiga hela tiden.
Mm.
Nåväl.
Det är om det.
Det är om detta. August.
Mm. Jo, det som jag har diskuterat lite mycket med dig, Jimmy, på Twitter, att
många långa diskussioner
om det här ämnet, att så fort en ny spelare kommer till en klubb och de ska göra den här klassiska ja, den här klassiska medicinska undersökningen, då kommer det alltid upp en bild där spelaren gör tummen upp. Och det är nästan på något sätt som att det säger till oss att om man inte gör tummen upp, då är inte allt okej. Okay. Så jag kände ju först en oro när jag såg, som Madrid-fan, när jag såg bilderna på Toni Kroos, när jag bara såg honom med slangar på.
Men sen, slangar bara över kropp, men var är tummen?
Precis, var är tummen? Tack och lov så fanns den där sen. Om man fick andas ut. Ja.
Efter lite idogt grävande. Ja, men det är en indikator på att allt är okej. Det ska vara bara överkropp. Det ska sitta en massa konstiga slangar kopplade till en. Mm. Och så ska tummen vara där. Liksom. Ja. Min fråga är, vem var först ut med det här? Varför har det här startats, den här trenden?
Hur länge har det pågått?
Ja, det är ju
det är 10 år i alla fall. Ja. Kan det vara så mycket?
Ja, men det är liksom...
Ja, kanske inte.
Ja, men 5 kan
det vara. Ja, det är absolut.
Är inte det den... Inte det, nu höll jag på att gå jävligt djupt nu. Men att, han, att det är liksom den första bilden som kommer upp. Mm. Visst, de plockar, ibland kan de plocka någon på flygplatsen att nu är han här. Men det där brukar vara den första bilden som kommer upp. Att nu är han här. Och han är kopplad till oss. Det är kanske det de här sladdarna betyder.
Du ser det symboliskt.
Ja. De där bilderna är mycket vackrare nu. Nej, drömde jag mig bort lite.
Nej, men jag vet inte. Kan det ha varit typ att när Cristiano Ronaldo gick till Real Madrid, han måste ha gjort tumme upp då.
Mm.
Ja, fast det känns som att det dras ändå lite längre tillbaka i tiden. Det känns för modernt för Ronaldo.
Ja, men...
Men det måste ju vara någon riktigt stor övergång där det här har gjorts första gången. Mm, liksom.
För det är verkligen varenda spelare, även om... Pozuelo går till vart han gick idag. Mm. Rayo Vallecano från Swansea. Det är ju en bild på honom med tummen där.
Mm. Men säger säger fotografen åt att sätta upp tummen nu. Du måste göra det. Eller är det någonting som kommer automatiskt?
Ja,
sen just felet med Cristiano Ronaldo, det var ju att när han kom dit så sa han ju knappt något. Utan han gick ju bara runt och gav tummen upp till alla. Att, hej, nu är jag här.
Var det före eller efter han hade fixat händerna?
För eller efter han har fixat tänderna.
Jag har inte sett de gamla bilderna på honom när han ser ut som någon har kastat in
tänderna. Någon ställde sig.
Han har fått de bedrövliga byxorna också. Han har ju fått någon modeexpert med sig sen dess.
Ja, ser ut som Fess i That 70s Show.
Exakt.
Fast han har, jag måste säga, i svenska mått mätt så har han ju inte snygg stil nu. Det är väldigt mycket, mycket djupt V-ringat, mycket tajta kläder.
Mm. Han svettas väl otroligt mycket också. Men är inte det liksom så att han har nästan någon slags condition, att han översvettas. Jag såg, vi hade ju på en intervjuserie på Eurosport för typ 2-3 år sedan. Det var typ Ribéry, det var Ronaldo, det var Messi, det var Zlatan, och Ronaldo, de hade typ inte sminkat honom ordentligt, men han svettades alltså, det var helt sjukt, och han ser ju alltid svettig ut.
Mm.
Han ser alltid svettig och blank ut.
Han ser alltid blank ut i håret i alla fall.
Ja, men det är han. Mycket vax i håret.
Han kan ju inte svettas så mycket, för håret ligger ändå alltid perfekt.
Mm.
Ja, det gör det.
Jag funderar på vad han använder i håret. Om man har liksom brylkräm och... Eller om man har någonting...
Jävla han har ju något starkt.
Bra mycket dyrare liksom, produkter än vad du och jag.
Ja.
Om det ligger kvar efter att man har nickat boll i 90 minuter.
Ja, det är sant.
Nu har väl han i och för sig mest bollen vid fötterna, men...
Han har ett bra huvud. Han har ett bra häng.
Det har han.
Nu gled vi mycket över till honom och hans fascinerande värld.
Men tumme upp alltså. Då vet vi att allting är okej. Okay. Men jag hoppas att de kan ta det vidare på något sätt. Att man kan göra någonting annat än tumme upp.
Vad ska vara nästa steg?
Det naturliga steget är att göra det här hjärtat med händerna som alla gör.
Han hade ju fått rättighet. Vad heter det? Rättighets...
Vadå, han varumärkesregistrerade?
Ja, varumärkesregistrerat.
På riktigt?
Nej. Jo, det gjorde han ju innan han gick i Real.
Shit.
Men då tycks ju alla göra det.
Har han alltså varumärkesskyddat hjärtat med händerna?
Jag är ganska säker på att han gjorde det.
Herregud.
Men det kanske bara var i Premier League eller något sånt där.
Stackars alla flickor som står framför Håkan på Way Out West.
Ja.
herregud. Ett samtal från Bales. Ja.
får vi ens prata om det?
Ja, precis. We caught you doing the heart hand sign. Jag ska övertyga. Det kommer komma ut en bild på mig på något socialt medium snart när jag... Mm. Ett socialt medium också. något av sociala medierna där jag har det där. Och så kanske de ringer Bale.
Men det är ju lite grann som när Donald Trump registrerade You're fired.
Men nu vet inte jag vad han heter, men han som är boxningspresentatör. Han har ju varumärkesskyddat Let's Get Ready to Rumble.
Det är ju coolt.
Ja, och han har ju så här, han tar ju flera miljoner bara för att komma upp och säga det.
Ja, fast det är ju så jävla rätt. Men han är ju en ikon, det är ju skithäftigt.
Ja, jag ska åka och jobba nu. Jag ska slänga iväg meningen.
Det är en underbar grej att kunna leva på.
Absolut, jag skulle gärna byta.
På tal om grejer som man inte får göra. Vi fick ett mejl från vår tyska redaktion i veckan. Med förhållningsregler från Michael Schumachers advokater. Det var väldigt intressant att läsa. Det har varit otroligt mycket spekulativa grejer om Schumachers hälsotillstånd efter skidolyckan. Och nu när han är på bättringsvägen finns det ju större anledning än någonsin att för tidningarna på kontinenten och fabricera ihop både det ena och det andra. Mm. Det har varit väldigt mycket skitsnack. Det har varit rätt så smutsigt till och med, för de har ju stulit journaler och allt möjligt. Men det var alltså direkta förhållningsorder om att vi ska nog undvika att skriva särskilt mycket överhuvudtaget. Mm. Så länge vi inte har fått någonting bekräftat ifrån hans agent eller hustru, för att annars så kommer en tysk advokat med en doktorstitel. De har alltid doktorstitlar. Alla prominenta tyskar har doktorstitlar. Då kommer de och då blir det inte roligt.
Nej, och sen så jag ser med, alltså, det har ju stått så jävla mycket fram och tillbaka om hur han, det blir värre och värre för varje dag. Och så här. Man vill ju bara liksom se, jag vill se den dagen när de kommer ut med och säger att nu är allt bra. Ja, han ger tummen upp helt enkelt. Att han visar att nu är...
För han kan ju inte göra Bale-hjärtat.
Nej. Nej, det är för då...
Jag har inte ens Schumacher råd med längre.
Nej. Undrar vad det skulle kosta att göra Bale-hjärtat.
Claima det för egen hand.
Ja.
Om ni undrar varför det inte blir så mycket Schumacher-rapportering, så är det för att vi inte vill stöta oss med Dr. Tysk advokat.
Dr. Tysk.
Ja, det tycker jag är väldigt skönt också. De känns lite småsmutsiga när man sitter och skriver sånt där, tycker jag. Men man läser ju väldigt mycket om det.
Ja. Och det har vi som följer upp statistik och sånt där hos oss, vi har det finns ett otroligt intresse kring det också.
Jag bläddrade förbi på en av våra konkurrentsajter. Mm. Bara såg han kan få ett chip i hjärnan.
Mm. Han kan få ett chip i hjärnan, ja.
Det var inte så att jag klickade in. Han kan få mycket, liksom. Ja.
Ja, så är det. Och tyska advokater ska man ju akta sig för, om man kan.
Vad har du för relation till tyska advokater? Nu har jag sagt det 3 gånger.
Jag blev hotad med vedergällning av en tysk en gång.
Advokat.
En vanlig tysk, eller var han advokat?
Han sa sig vara både det ena och det andra. Men han hotade med en advokat som jag antar var tysk.
Var det på semester någonstans?
Nej, det var inte på semester. Det var i min yrkesroll faktiskt.
Ja.
Så att jag vet inte, ska jag spara den eller ska jag ta den med en gång?
Jag lyssnar gärna.
Men det var... nu ska jag tänka inte nämna några namn. För att sist jag gjorde det så blev det inget bra. Men jag hade i alla fall skrivit om en... tennisspelare som inför en Fed Cup-match mot Sverige. Hon hade haft ekonomiska problem som flera andra tidningar i Tyskland och Schweiz och internationella tennissajter hade rapporterat om. Och det gjorde jag också, eftersom att just hon skulle vara med i ett Fed Cup-lag som skulle möta Sverige. Ja. Det var relevant. Några dagar senare så ringer hennes bindgalne tränare /man och hotar med stämning, polis och både det ena och det tredje. Han skulle stämma hela Eurosport.
Hela, för det du skrev?
Ja, oj. För att jag rapporterade någonting som en annan tidning. I det här fallet var det Schweiziska Blick, tror jag. Det är nästan som jag jämför dem med.
Det här minns jag faktiskt nu när du säger det. Ja. Under mina praktikantdagar.
Jo, det kan vara så att du gjorde dina första...
Ja,
din
första tid. Skrämmande dag.
Ja, precis.
Åker man ut för det här direkt.
Ja. Så att då hade vi beredskap. Oj. På Eurosport, så han hotade med att komma med snuten och allt mer. Men det var ju bara snack. Han skulle stämma tyska Eurosport också, så vi pratade med dem lite grann.
Han skulle han stämma alla tidningar, de andra tidningar som har skrivit om det också? Ja,
precis.
Han skulle ju bara ringa och stämma folk då.
Det slutade med att de båda gick i personlig konkurs.
Så det stämde alltså?
Det kan man lugnt säga. Ja. Så kan det gå.
Lycka till att stämma i så
Nej, ja, det var några år sedan. Det var väl fyra år sedan var det kanske. 3-4 år sedan. Så då var man lite otäckt.
Lite grön.
Och lite grönare då. Ska vi avsluta med att tala om... vi var inne förra veckan på skådespelares idrottskopplingar. Susan Sarandon som gillar pingis. Mm. Snoop Dogg hade hockeytröja på sig. Mm. Lite såna grejer. Jason Statham. Vi pratade innan sändningen här också.
Han är bara TV6 för mig. varenda film känns som att han är med.
Ja, och det är ju samma film. Alltså det är ju samma, det är nya filmer, men det är ju samma film.
Det är ju mannen med ett enda ansiktsuttryck.
Ja, exakt. Ja. Som väser fram saker och ting. Och han har något slags mission. Och det är ganska diffust. Det är biljakt, det är olika slagsmålscener och det skjuts till höger och vänster. Och Jason Statham väser mellan tänderna.
Han är förbannad jävligt ofta.
Han är otroligt förbannad.
Jag skulle gärna vilja se honom...
Smala ögon, mycket på honom.
Jag skulle gärna vilja se honom, liksom, han trycka ur sig en romcom. Liksom. Mm. Att han och Cameron Diaz blir kära. Och ska se om han klarade av det.
Det är lite som... det blir ett genrebyte i stil med när Ben Stillers karaktär i den här Tropic Thunder skulle göra Simple Jack.
Ja. You never go fully retarded.
Exakt. Och som sagt, 180 likadana actionfilmer samt några riktiga kvalitetsrullar i Snatch och Lock, Stock and Two Smoking Barrels har ni varit med. Det är ju höjda filmer.
Ja, men då tackar man Guy Ritchie för det.
Ja, precis. Men det som i alla fall inte jag kände till om honom var att han hade en idrottslig bakgrund. Och han spelade ju fotbollsmålvakt i den här filmen Mean Machine. Jag vet inte om ni har sett den. Mm. Det går i alla fall ut på att Vinnie Jones spelar i stort sett en lite mer skruvad version av sig själv. Och för detta landslagsspelare i fotboll åker in för rattfylla och för att ha slagit en polis.
Alltså är den så skruvad den?
Nej, han är inte så jättelångt från verkligheten. Men han åker in i alla fall i fängelse och där så efter ett tag så organiseras det en fotbollsmatch med internerna mot vakterna, för vakterna har ett eget korplag.
Typ. Okej, men det är alltså precis som The Longest Yard. En gammal film som har gjorts om med Adam Sandler nu.
Ja, jag tror att någon bygger på den andra, typ.
Och då heter laget Mean Machine också. Ja.
Han kallar, Vinnie Jones karaktär kallas Mean Machine. Och där har Jason Statham en karaktär som heter Munken. Han har typ dödat 25 pers med sina bara händer och står i mål, såklart. Och är fantastisk tills han bestämmer sig för att ta en offensiv löpning lite overhappande.
Spoilar du den här filmen?
Ja, nu spoilar jag filmen.
Kul, tack.
Den kom 98, så get over it.
jag redan missade.
Ja, sidospår. Jason Statham har alltså en idrottsbakgrund och det är i något så ovanligt som simhopp.
Ja, det är ovanligt.
Jag skulle säga att visst, det är förvånande. Ja. Men mer förvånande för mig var att den mannen hade hår på
huvudet. Ja, eller hur?
Det är en ganska bra svall också.
Ja, riktigt fin. Alltså, så här, välkammat och fluffigt.
Lite backs liksom. Ja.
Hur gammal var han då?
Ja, jag tror han är född 67-68 kanske. Så han var väl typ 22-23 på den här bilden. För att han var med i Commonwealth Games 1990. Ja. Jag vet inte vad Commonwealth Games är riktigt.
Det pågår ju nu.
Ja, så mycket vet jag. Men jag vet inte vad det är.
Men du säger det som att alla ska veta vad det är.
Ja, men det är väl lite såhär, Commonwealth Games. Oj,
just det. Är lite tävlingar, brittiska öarna.
Jo, det är lite grann så. Och Australien tror jag också. Alltså. Det är väl lite såhär, kanske brittiska imperiet.
Ja, så kan det vara. Ja. Det var mycket tjatande på Twitter under inledningen.
Ja, han var med och han var 6, 10 och 11.
Han var 8.
Var 8?
Ja. Katastrofalt på en meters vikt.
Men han var hygglig, han måste ha varit rätt bra. Och han höll tydligen på med det här över 10 år.
Åh, fasen.
Så att,
men när
kommer simhopparfilmen?
Ja.
Där han spelar en äldre version av sig själv. Och som ska ta revansch och slå sig in på simhoppartoren igen. Trots att han är 45.
Ja, men det är det att de måste hitta en plott i filmen där han är förbannad. Ja. Något ska han
och
vara
där han ändå
på.
Kan tillåtas vara actionhjälten som ja. Är just ställen.
Ja, precis.
Mm. Jag tänker på hur många actionscener som man kan spela in från ett hopptorn.
Ja.
Det kan ju bli hur bra
som helst.
Det är
väldigt jobbigt att springa upp sen igen. Man får fortsätta.
Den jakten på, ja. På. Men jag har satt och funderat på nu tappar jag det. Nej, om det är någon som vet hur mycket stunt han gör själv i och med att han lär ju ha en jävla bra kropp för det.
Jag vill tro att han gör en hel del själv.
Mm.
Men jag har inga belägg för det, annat än en känsla.
Och den viktiga frågan, när bestämde han sig för att raka av allt hår?
Det måste jag
eller följde bort för mycket ja. Klor. Det var nog.
Ja, se på Lars Frölander.
Ja. Han talar vi inte illa om i det här huset.
Nej, absolut inte. Vi bara konstaterar att han delar hårfäste med Jason Statham.
Ja. Men så behöver det inte gå.
Det måste ha skett i början på 90-talet någon gång. För att han var Carl när han gjorde Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Och den är gjord
97.
Det kan stämma.
Typ. Snatch väl typ från 99-2000. Sånt där.
Lockstock blev inte lika stor.
Nej. 98 är det från.
98. Snatch blev ju stor för Brad Pitt var med.
Ja.
Skitbra igen.
Gud, vilken bra film.
Ja.
Det, alltså så här, att vara man och säga att den filmen är dålig. Det är ju som det är att pissa på sitt eget kön. Det.
Varför då?
Nej, men det är ju så den typiska, jag känner att den är så manlig den filmen.
Mm.
Alltså det är ett sånt säkert kort. Om man är på en dubbeldejt med någon kille man liksom så här, man träffar på någon när din tjej har en tjejkompis som har en ny kille. Ta upp Snatch, då är du hemma.
Icebreaker.
Ja.
Ja, men det var ju mycket Guy Ritchie-filmer som man drog igenom som tonåring och tyckte det var typ det ballaste som fanns.
Mm. Alla ville bo i London.
I London, någon slags slumkvarter. Ja. Och var hård.
Men han har ju, nu kommer vi in på den här filmen, eller på de här filmerna, men han har så fascinerande att hålla filmerna hårda men ändå lägga in så komiska inslag.
Mm.
Subtilt på något sätt.
Mm.
Fantastiskt. Men jag är ju dessutom en av de få som tycker om rock'n'rolla.
Mm. Jag gillar den också.
Du gör det? Vad trevligt.
Ja, jag gillar den jättemycket.
För den var
jag
ju,
tycker den är väldigt underskattad.
Ja, den borde men fått mer än vad den fick.
Mm.
Är han med? Är Jason Statham med i den?
Nej, det är han inte tror jag.
Kanske därför han aldrig går på sexan.
Jason Statham är för TV6 vad Martin Beck är för TV4.
Jag kommer, alltså så här, om någon berättar det här, eller om vad heter det, TV6-killen råkar få nys om det här, då har han har ju material till ett år, eller fler år.
Mm.
Att han, nu ska vi prata om den gamla simhoppan Jason Statham, det har ni ingen aning om, ja. Tack
han
för det.
Han finns ju på Twitter, så att...
TV6-killen?
Ja.
Ska du twittra det?
Heter han så också, TV6-killen?
Ja, jag tror det. Det är ett mysterium vem han egentligen är och vad han heter.
Men det
finns nog några flashback-trådar där.
Ja, och det är alltid den här grejen om han... Jag menar att det är så orimliga saker han pratar om emellan.
Mm.
Då är det här perfekt. Det är alltid det. Kan du säga åt min flickvän att hon ska komma ut från köket och sätta sig i soffan? Ja, det kan jag väl göra. Här kommer Family Guy.
Ja, den mannen har fria tyglar.
Ja, det kan man säga. Jag vet att han sitter i London. Och det
sänder
är
de en... fortfarande från London?
Ja.
MTG.
Ja, mycket av dem. Men jag hörde att han satt i London. Och jag hörde ett namn på honom också. I ett möte med en gammal vd på ett annat produktionsbolag som berättade att ja, det är ju som han som sitter där fortfarande. Och så sa han bara ett efternamn. Men jag han inte kopplade och smusslade vidare. Så att det... Jag kan få reda på dem jag vill. Men jag vill inte avbryta honom och säga vad hette han, sa du?
Shitland.
Ja.
Nåväl.
Ja.
Fram till nästa veckas podcast så ska jag ha twittrat ut den här veckans avsnitt till TV6-killen. Med det så kanske vi ska runda av lite.
Ja, det tycker jag.
Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Henrik Larsson heter jag. August Sundberg är med också. Och Jimmy Evertsson. Vi ses igen om en vecka. Tack för att ni har varit med och lyssnat.
Hej, hej.